Välkommen! Du lyssnar på Maskineriet, en podd om förnyelse och innovation i Kungsbacka. Vad kan AI ha för betydelse i undervisningen och i klassrummen i skolan framöver? Kan AI underlätta för lärare och elever? Kan AI hjälpa oss höja kvaliteten i undervisningen? Kan AI ge elever en mer likvärdig skolgång?
För att reda ut några av de här frågorna har vi bjudit in två personer till poddstudion. Och det är Katarina Fred som är utvecklingsledare på förskola och grundskola här i Kungsbacka. Och hennes kollega Louise Frey som är lärare på Kullaviksskolan och kommunlektor. Välkomna!
Tack!
Tack så mycket!
Och den som pratade nyss här var ju Karin Lycke. Min kollega som arbetar som innovationsledare här i Kungsbacka. Och den här rösten som pratar nu är ju jag, Anders Cardborn, förändringsledare i Kungsbacka kommun.
Men Katarina, nu är vi ju supernyfikna här. Det här är ju en väldigt stor fråga, men jag ställer den ändå. Hur började allt?
Hur började allt? Ja. Jag kan nog inte svara för hur det började i hela kommunen, men jag kan svara hur det började för mig. Det är en rimlig nivå. Jag tänker att det var ungefär för 2 år sedan som jag stötte på någon artikel på LinkedIn, och jag började också höra mer om AI på nyheterna och sådär. Och jag klickade mig in på den här artikeln och läste lite om AI. Och jag vet inte riktigt om jag kanske full offer för algoritmen där någonstans. För jag tror att den läste av att den här Katarina, hon måste nog älska AI. Så att det liksom överfylldes med just tema AI efter det. Men det gjorde inte mig någonting. För att jag insåg ju ganska snart liksom att det här är ju någonting som kommer förändra mycket hos människan. Både i vardagslivet och i arbetslivet och i skola och utbildning och lärande och så. Så jag läste på och grottade ner mig och insåg att jag är fascinerad. Och jag tror att som HR så behöver man kliva fram här och liksom vara med i och leda den här utvecklingen framåt. Och det gav ringar på vattnet. Så snabbspolar vi 2 år fram, så har ju det ena lett till det andra. Idag jobbar vi mycket mer tätt ihop med kollegor som har teknisk kompetens eller mer teknisk kompetens än vad vi själva har inom HR. Och liksom jobba tätt och brett ihop med AI och innovation. Så det gav ringar på vattnet det där.
Men du Katarina, ni arbetar ju och strävar mot ökad kvalitet i lärande och en likvärdig skolgång för eleverna. Vad kan AI bidra med så att ni lyckas med det?
Men AI kan bidra med många saker här tror jag. Och det är ju just det här som vi och liksom många andra kommuner håller på att testa och utforskar i just nu. Samtidigt så är det ju så att utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Men det kvarstår ju att vi liksom tar ett ansvar för att upprätthålla skolans kvalitet i det då. Och samtidigt så ska vi testa och utforska tillsammans. Och personligen så kan jag se att AI ger oss möjligheten för att göra kanske bättre analyser på systemnivå. Att lärare kan få bättre verktyg för att göra god undervisning. Och att elever får möjlighet till ett personanpassat lärande. Och exakt hur det här ska se ut i Kungsbacka, det är en het fråga som vi utforskar och testar just nu.
Det är ju superspännande, och jag vet ju just att det här med elevers studiehjälp och studiehjälp 24/7, att ni har tittat närmare på det, vilka behov som skulle kunna mötas och hur det skulle kunna utformas och sådär. Och vill du berätta lite om det? För visst var det så att ni sprintade lite kring det, innovationssprint kring det området? Har jag förstått rätt?
Ja, alltså vi har lite olika sätt i hur vi jobbar. Vi har ju både sprintarbete och så har vi målsökande processer och sådär. Och det beror lite på vad det är vi försöker ta fram i det specifika projektet. Men jag kan berätta lite kort om den här AI-avataren som jag och många andra verkar tycka är väldigt spännande. Och det är ju att vi vill helt enkelt prova hur en AI-avatar kan ge ett personanpassat stöd för elevernas lärande. Så idén är att eleven har en AI-avatar tillgänglig i sin digitala värld, till exempel i sin dator. Och att den liksom finns där för elevens behov. Och tanken är att den också ska kunna inte bara skriva text utan också kunna prata med eleven, alltså ha en röst. Den ska också kunna visa filmer för eleven och visa upp 3D-animationer eller 3D-bilder. Så att den liksom anpassar sig till elevens sätt att lära sig. Och där har vi varit ute och intervjuat flertalet elever då. Och frågat, vad saknar ni för stöd i skolarbetet? Och hur skulle en sån här AI-avatar kunna fungera? Och om allt går som det har tänkt så kommer ju elever i Kungsbacka och andra kommuner som vi samarbetar med i det här projektet att ha det här personliga stödet i sin dator, till exempel då om ett par år. Och det är ju ett sätt för oss att öka kvaliteten i lärandet, eller att utforska om det kan öka kvaliteten. Vi kommer ju också göra liksom forskning parallellt här då för att säkerställa att det faktiskt leder till ökad kvalitet. Och sen frågar du också om perspektivet likvärdighet. Och här kan ju ett exempel vara att liksom barns förutsättningar ser väldigt olika ut på hemmaplan. Vi har ju vissa barn som har kanske föräldrar eller vårdnadshavare som stöttar barnet i läxan och i lärandet, ja, men på hemmaplan då. Och sen har vi vissa andra barn som har mer frånvarande vårdnadshavare och får klara sig mer på egen hand. Och det här blir ju en pluggkompis på något sätt som kan göra stor skillnad här för alla barn.
Det här är ju superspännande. Jag tänker, hur långt har ni kommit med det här?
Ja, men just nu så försöker vi levla upp samarbetet med andra kommuner. Vi behöver ganska mycket muskler för att kunna göra detta. Man står liksom inte i detta själv på något sätt. Man behöver liksom ha många parter med sig. Och det är inte bara andra kommuner utan också, ja, men forskning som sagt då. Den kompetensen behöver finnas med och jurister kanske och sådär. Så att där står vi just nu att vi försöker bygga det samarbetet och försöker liksom skissa på en plan över hur ska vi få till detta då?
Men jag blir nyfiken på det här samarbetet. Hur föddes det och hur kom det sig att ni liksom hakade på och blev en del av det?
Menar du som HR eller menar du som med andra externa?
Ja, precis. Hur föddes den här möjligheten och hur fick ni nys om den och hur ser det här samarbetet ut?
Ja, men det var nog så här att vi var i London par tre stycken från vår förvaltning då på något som kallas för BET-mässan. Där så insåg vi att det är en mässa som egentligen ställer ut liksom den nya tekniken, edtech som man kallar det, education tech liksom. Så hela världen samlas på den här mässan och vi kunde se ganska tydligt på den mässan att det var mycket fokus på AI, såklart. Inte så förvånande kanske. Men det var också väldigt mycket fokus på AI för läraren. Det var nästan inga som ställde ut på den här stora, stora mässan med liksom verktyg för eleverna. Och det tycker vi är ganska naturligt att ska vi liksom utforska nya sätt som faktiskt ökar kvaliteten och likvärdighet på riktigt så är det ju våra målgrupp vi behöver börja med. Så där fick vi väl kanske en insikt i alla fall. Sen kom ju idén till oss tidigare. Och det har att göra med att vi har kollegor som jobbar hos oss som är väldigt passionerade för det de gör helt enkelt.
Mm. Och sen det här samarbetet, hur hittar man andra att samarbeta med? Var det ni som sa liksom, hej, halli, hallå, någonstans, vilka haka på? Eller hur gick det till?
Ja, men lite så var det. Mm. Vi utnyttjade ju det nätverket som vi har utanför Kungsbacka. Tog kontakt med den där andra utvecklingsledaren i en annan kommun långt borta i Sverige. Som då ställde frågan till sin förvaltningsledning och fick ett jajamensan, det här vill vi vara med på. Så då började liksom personer plocka på sig i projektet. Och sen så har vi ju också bjudit upp till dans med RISE då, som är med. Och de har ju sitt kontaktnätverk också.
Just det. Alltså det här med att få utrymme då inom sin tjänst, att utforska, åka till London, att bjuda upp andra, att samarbeta med externa parter. Hur har det blivit en självklarhet på förskola, grundskola?
Ja, men vi har nog pratat ganska mycket om att göra det där utrymmet. Om vi verkligen vill att det ska hända någonting på riktigt, så behöver vi avsätta resurser. Jag tror att vi kanske inte är helt framme än, men vi har ändå liksom jobbat upp ett sätt för hur ska vi starta ett projekt. Om vi vill starta projektet så försöker vi göra en skiss också på så här, vilka personer är lämpliga att vara med, hur mycket tidsåtgång ungefär kommer de ha. Och vår ledning skulle jag säga är väldigt så här, samstämmig och överens om att man hjälps åt här och frigör medarbetare från sin avdelning för att kunna möjliggöra.
Ja, men nu har ju du berättat här, Katarina, om ett initiativ. Är det så att man kör ett i taget, eller hur ser det ut hos er?
Ja, men vi kör ju ganska fullt fräs här då. Det här är ju ett av våra AI-projekt. Men vi har några stycken till. Och jag kan nämna dem lite kort bara. Till exempel så tar vi fram, eller testar vi just nu, AI som språkstöd för elever för att de bättre ska kunna ta till sig undervisningen. Vi har också infört Copilot i våra medarbetares datorer och i elevernas datorer. Och det handlar ju om att liksom ge likvärdiga tekniska förutsättningar för att nyttja AI i lärandet. Och sen det sista vi har gjort är ju att vi har tagit fram en AI-assistent som stöd för lärare att utveckla sin kvalitet i undervisningen.
Och där har vi ju Louise. Du har ju varit med och utvecklat det här. Kan inte du berätta lite mer om det? En AI-assistent för lärare, vad är det och hur fungerar den?
Ja, det stämmer. Vi har ett gediget material kring vad forskning säger kring undervisningens kvalitet. Men också ett gediget material om praktikkunskapen. Och detta har vi då organiserat i en SharePoint just nu.
Vad är en SharePoint?
Det är ju en plats, en digital plats kan man säga.
Ah. Ja.
Där man kan gå in och få det här materialet, och vi har organiserat det i Excel-filer, vilket gör att det kanske kan kännas väldigt omfattande och svårtillgängligt. Men det är ett viktigt material och vi ville på något sätt göra det mer lättillgängligt. Och i sprintveckan som vi hade i höstas så fick vi uppgift att ta reda på hur vi kunde göra det här mer lättillgängligt.
För då hade ni förstått att det var en utmaning.
Ja.
Att det här var inte ett material som man faktiskt tog till sig eller hittade till eller använde.
Nej, men precis.
Ja, just
det. Ja. Så då intervjuade vi lärare både i förskolan och grundskolan. Och tog reda på vad de önskar sig helt enkelt. Och det var ju för att spara tid är ju en del. Och det var ju också för att det ska kännas viktigt för dem. Det ska vara lättillgängligt och så vidare då. Så vi gav dem tre olika alternativ att testa. Både att gå in på SharePoint där materialet fortfarande finns. Men också gjorde vi en lathund till dem. Och så la vi in materialet i Copilot och så fick de testa och ställa frågor. Och det blev ju naturligtvis Copilot då som var mest lättillgängligt och gav snabba svar. Så att det gillade de mest.
Vad har ni sett nu då? Finns det liksom någon uppföljning på det här? Är det så att man använder det mer och har ni sett någon effekt?
Nu fick vi ju då pröva att fortsätta den här sprinten även denna terminen. Och då fick vi möjlighet att lägga in allt material i Svea.
Svea är en
Ja, där får du hjälpa mig, Katarina, lite. En plattform för...
Ja, man kan säga att det är ungefär som ChatGPT eller Copilot eller Gemini eller vad man nu vill använda för referens. Men det är ju en som istället kallas för Svea och är en form av AI-assistent, kan man väl säga, som är liksom tränad på offentlig sektor.
Mm. Där fick vi möjligheter att lägga in materialet i en egen liten box, kan man säga. För att inte det ska vara annat som stör. För materialet innehåller ju, som jag sa tidigare, då, forskning. Vad forskningen säger om god kvalitet. Och också vad, hur det kan se ut rent konkret. Och det har ju lärare varit med och tagit fram. Så det här materialet fick ett antal lärare testa då, via Svea.
Ja.
Och då är det inget annat som stör, så att säga, utan det är verkligen den här kunskapskällan som används. Och då blev det ju genast mycket mer tillgängligt.
Just det, när man säger stör så är det inte så att man bara ställer en fråga och så hämtar liksom den här AI in allt möjligt, utan den hämtar bara från det här specifika materialet.
Ja,
just det. Ja, men vad spännande. Vad är det man skulle kunna ställa för frågor till det här materialet? Kan du ge något exempel?
Ja. Säg att ett arbetslag sitter och pratar om en specifik elev eller några elever som de brottas. Dilemman kring olika delar i sin undervisning, helt enkelt. Det kan vara så att en elev eller flera elever har svårt att koncentrera sig. Vad ska jag göra för att underlätta för de här eleverna? En sådan fråga kan man ställa. Det testade vi. Och då kom det säkert 8-9 förslag på olika typer av aktiviteter som man kan göra som lärare. Och det är ju då hämtat från de här kvalitetsaspekterna. Både vad forskningen säger och vad beprövad erfarenhet säger, kan man säga.
Mm. Uh-huh.
Och då kan man välja en av de här specifika delarna och fråga igen då. Kan du vara mer konkret kring... punkt 8 till exempel.
Så det blir som en samtalspartner, ett stöd egentligen. Mm. Så man kan prata lite med materialet. Skulle man kunna se det på det sättet?
Och det fina är att man kan också få se vad de har hämtat. Alltså det finns referenser längst ner. Så man kan också se att det är hämtat från lärmiljö till exempel. Eller den kognitiva dimensionen eller vad det kan vara för någonting då. Det är positivt.
Det låter ju lite grann som att läraren kan liksom träna sin färdighet också att lösa en sån här situation med en elev som har koncentrationssvårigheter.
Mm.
Man har sina vanliga tricks som man brukar köra.
Mm.
Men när man sätter sig in i det här och får en ny meny av förslag som har forskningsbas, så kan man liksom hitta flera verktyg eller vägar att prova. Har jag förstått det rätt? Eller,
ja.
hur blir det?
Ja, men det låter rimligt det du säger. Det är ju så att det finns ju, man har ju sin professionalitet och sin egen erfarenhet med sig. Och många gånger så sitter det liksom i ryggmärgen naturligtvis. Men man behöver ibland bli påmind och man behöver ibland få lite stöd. Och då är detta ett jättefint verktyg.
Jättespännande.
Mm. Ja, superspännande. Nu blir jag nyfiken som innovationsledare. Då säger vi ju att när det är implementerat sen, då kan det liksom skalas och spridas för andra att glo och sno. Alltså vad, i vilken fas ligger det här? Är det breddinfört? Är det färdigtestat? Om vi har andra kommuner eller myndigheter eller andra i Sverige här som tänker den vill jag glo och sno.
Ja. Det tror jag säkert. Nej, men vi inom FLIS då, Helena och jag har varit ute på många olika typer av konferenser och presenterat det här materialet och hur vi har tagit fram det framförallt, för det är väldigt spännande i forskningssynpunkt. Och alla blir ju väldigt intresserade naturligtvis och vill ta del av det.
Just det. Mm. Så om det finns någon här som tänker, nu vill jag haffa det här, hämtar man mer info?
Ja, alltså man får ju jättegärna kontakta oss om man är nyfiken redan nu. Vi har ju precis tagit fram den och testat den i liten skala.
Ja.
Nästa steg är att vi ska skala upp testandet och få med oss några skolor, några förskolor på frivillig basis som vill testa i hela kollegialet över en längre tid också, så att vi ser att det här faktiskt liksom är som vi så bra som vi tror, som vi har fått resultat i de första utvärderingarna. Mm. Men vill man redan nu så här följa våran resa eller liksom ta del av lite underlag från oss eller så där, och bygga sin egen eller något i den stilen, då får man jättegärna kontakta oss redan nu. Sen tänker ju vi såklart att den här ambitionen är ju att den ska finnas öppen för fler att kunna använda. Mm. När vi har kommit så långt. Men det kanske dröjer några månader, tänker
jag. Just det. Skulle vi kunna göra så att vi lägger kontaktuppgifter till er i samband med, alltså om du lyssnar på det här, då kommer du hitta kontaktuppgifterna till er här, där avsnittet ligger.
Ja.
Ja.
Ja, men det försöker vi lösa, tänker jag.
Mm. Fint.
Bra. Men när jag hör er berätta om allt spännande och intressant som ni gör och den uppbackningen ni har, så tänker jag, det låter så enkelt. Har det varit utmanande också? Eller vad säger du, Katarina?
Ja, det låter säkert väldigt enkelt när vi berättar, men det är ju faktiskt inte sanningen, så du har ju rätt i det. Det är lite snårigt. Dels så är det här nytt för många utav oss, så att vi håller på att lära oss nu. Det är ju liksom den generella svårigheten kanske. Men som ett exempel så har vi ju också tittat på om vi kan ta fram ett AI-verktyg för som ska hjälpa lärare att rätta prov och analysera elevernas skolarbeten och sådär. Den hade vi höga förhoppningar om och tänkte det här kan liksom revolutionera ganska mycket och spara arbetstid och det blir på riktigt en hjälp för läraren. Så. Men ganska så snart när vi startade det projektet så insåg vi att det var väldigt juridiskt snårigt. Jag vill nästan kalla det för en juridisk vägg. Det var så det kändes i alla fall. Så att den var vi nog inte riktigt mogna för att ta oss an, helt enkelt. Och det är ju kopplat till den här AI-förordningen då, eller AI Act som den heter också på häftig engelska. Den är ny och det finns inte så mycket praxis. Vi blir lite osäkra där på liksom, kan vi ha den ambitionen att vi kan göra denna process liksom laglig väg egentligen. Så där fick vi faktiskt sätta lite stopp och hejda oss själva.
Mm. Ja. Mm. Så skulle ni säga att juridiken är egentligen det som är det största hindret, eller finns det andra motstånd? Jag tänker att du, Louise, du är ju lärare. Står alla och väntar på att nu kommer det liksom möjligheter för mig att ta hjälp och få stöd i undervisningen? Eller vad upplever du för...
Jag upplever nog både och, skulle jag säga. Ja. Det finns ju också vi ser en tendens att fler lärare börjar använda papper och penna. Mm. För att det fuskas helt enkelt med hjälp av AI. Så att det är ett problem.
Mm. Just det. Mm. Men nu har ju ni berättar ju här att ni har ändå börjat. Ibland, ni ligger lite i framkant och det är mycket som har outforskat. Ni pratar om ett lärande, att börja testa och klämma och känna och få de här reflektionerna och dialogerna i verksamheten. Vad är era bästa tips? Det kan ju finnas lyssnare här och det hoppas vi att det finns. Och de kanske finns i Kungsbacka eller någon annanstans. Om ni skulle ge liksom era bästa tips, ett var, vad vill ni ge för tips då om man vill börja?
Våga vara nyfiken och våga samarbeta med andra så att man inte går ensam i detta.
Mm. Och med andra, är det liksom andra kollegor då, eller externa partners eller andra kommuner?
Jag tänker både kollegor, men jag tänker också att man kan våga ta kontakt med utvecklare i kommunen som jobbar med detta.
Ja, just det.
Säga att jag vill, vad kan jag göra? Mm. Vad just kan jag erbjuda?
Bra.
Mm. Ja.
Jag skriver under på det tipset. Jag tycker det är jättebra att känna till det, att det finns ju personer på både förvaltning och kommuncentral som jobbar med det här. Så att lyssnar man på det här nu och känner att men jag blir lite inspirerad, jag kanske har en lite så här vision framför mig om hur det här med AI skulle kunna underlätta i min vardag eller mina elevers vardag eller vilken målgrupp jag nu jobbar med, så tycker jag absolut att ta en kontakt liksom, med någon, så du kanske blir slussad vidare rätt i slutändan då, om man inte hamnar rätt från början. Ett annat tips som jag vill ge, det är så här, gå in och läs lite grann. Det är väldigt mycket om AI överallt. Börja på din nivå. Du behöver inte bli expert. Utan det handlar om att du får lite mer kött på benen, så att du liksom hänger med lite. Och sen får man bestämma sig om man tycker att AI är något att ha eller inte. Och i så fall hur man ska ta sig an AI. Men jag tycker att det är bra att liksom börja djupa ner sig lite grann i alla fall. Mm.
Tusen tack för att ni ville komma och vara med i våran podd, Katarina och Louise. Det blev superintressant tycker jag. Vad säger du, Karin? Ska vi säga så då?
Ska vi säga så?
Det gör vi.
Det gör vi.
Tack så mycket.
Tack.